en podcast från Aftonbladet.
I söndags hände det till slut. Jag skulle vara en duktig medborgare som tar mitt duktiga lilla ansvar. Det var partiledardebatt i Agenda och som en duktig, duktig liten väljare skulle jag lyssna igenom mina alternativ inför valet i september. Så vad möttes jag av? Var det tydliga genomgångar av olika sätt att strukturera upp vårt samhälle? En passion för människor som lever här. Snygg retorik som gör en lika delar peppad som insatt. Ha! Absolut inte. Tack för inget, Jimmy, Ulf, Ebba, Johan, Annie, Märta, Magdalena och Norsi. Om ni inte tänker göra ert jobb så får vi göra det åt er. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, My Råväder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, halloj.
Halloj.
Vi ska börja i NATO. Det är ju en historisk vecka. Det är kanske det vanligaste uttrycket den här veckan. Det är en historisk vecka. Just nu är det torsdag morgon. President Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin har precis gett besked om att Finland kommer säga I do framför prästen och församlingen på bröllopet. Och på söndag är det Sveriges tur att avslöja hur vi ställer oss till detta månggifte. Och förväntningen är ju att vi gör som Finland gör. Hur mycket pengar vågar ni satsa på att det blir ett ja till NATO för vår del?
Ja, jag skulle kunna satsa nästan hur mycket som helst.
Ge mig en summa.
Ja, men 10 000 säger vi då.
Det är ganska lågt. Det är inte hur mycket som helst.
Det är typ inga odds emot.
Ska du inte passa på?
Jag tjänar ingenting.
100 miljoner.
Ja, det förfogar jag inte över, tråkigt nog. Men i så fall skulle jag naturligtvis ta det.
Då hade Lena inte suttit här. Då hade hon ägt en ö i Västindien. Eller någon annanstans.
Men det här har ju gått superfort och det är en väldigt historisk situation vi är i. Om man har missat varför det är historiskt och varför det har gått fort så rekommenderar jag verkligen att man lyssnar på vårt förra avsnitt med det otroliga namnet To be or not to be. Men ja, det är inte tack vare mig som det heter så, tyvärr. Jag önskar att det var jag.
Trots att du är från Göteborg.
Trots att jag är från Göteborg, men jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Men där går vi igenom allting med NATO. Så det rekommenderar jag verkligen om man vill ha liksom crash course i NATO. Allting tyder alltså på att Magdalena Andersson kommer deklarera ett ja till NATO på söndag. Men jag undrar, vad händer efter det? Vi har pratat så himla mycket om will they, won't they. Men vad händer när man väl har sagt ja? Vad är liksom processen fram till att vi är en fullvärdig medlem i NATO?
Alltså, regeringen förväntar sig att fatta något, ett besked då, eller beslut på måndag. Mm. Och då befinner sig Ann Linde i alla fall i Bryssel för att det är något ministermöte där. Mm. Och enligt hävd är det utrikesministern som lämnar in den här ansökan som behöver bara vara en rad.
Och, jag vill gå med, tack.
Ja, tack så mycket.
Kram Ann Linde.
Ja. Och då kan ju hon göra det när hon ändå är där, för NATO-högkvarteret ligger ju i Bryssel. Mm. Och sen vidtar en process som enligt NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg tar ungefär 2 veckor när då, så att säga, NATOs stab går igenom vad en sån här ansökan skulle innebära för NATO. Och sen så skickas det här ut till alla medlemsländer och sen så att de får del av de här uppgifterna som har utarbetats på NATOs stab. Sen så kommer liksom NATO-organisationens beslut, men det ska ratificeras, alltså godkännas i samtliga nuvarande 30 medlemsländer i NATO. Och det är en process som tydligen normalt sett tar ett år, men som man nu tror kommer gå lite snabbare.
Så hur långt fram i tiden pratar vi tills vi
är om det är ett år, då är det ju nästa sommar, och är det kortare tid så är det
kortare tid.
Så är det, ja, så kan det i bästa fall vara vid årsskiftet skulle jag tro.
Aha, okej. Okay. Men måste man inte ta några beslut i riksdagen eller så, My?
Nej, men egentligen tror jag inte formellt man behöver göra det, men man är väl överens om att det är den rätta vägen att gå, att förankra ett sånt här beslut i riksdagen. För det är ju egentligen regeringen och kungen också inblandade på en liten hörna som tar beslutet om man ska gå med eller inte.
Så under den här tiden då, om det nu skulle ta typ ett år eller lite mindre, det årsskiftet, alltså mellan tiden som Ann Linde liksom lagt in sin lapp till NATO och sagt vi vill gå med tills att vi faktiskt är fullvärdiga medlemmar, Är det någon förhöjd risk för oss? Alltså, eller är vi, ingår vi i NATOs skydd under tiden vi är sökande?
Nej, vi ingår absolut inte i något skydd då. Det har ju båda Joe Biden och Jens Stoltenberg poängterat vid åtskilliga tillfällen. Men däremot så har vi ju en säkerhetsklausul inom EU-fördraget som ger där man säger att man ska ställa upp för andra länder eller för medlemsländer som på något sätt hotas.
Mm.
Så där finns ju en säkerhetsklausul. Och sen här, igår då så var ju Boris Johnson, den brittiska premiärministern här, och britterna och vi har ju nu en ömsesidig sån här säkerhetsöverenskommelse. Så de ska också skynda hit med flotta och flygvapen och vad det nu kan vara om det skulle behövas.
Så vi har vänner som kan tänka sig liksom hjälpa till om Putin blir skitarg på oss för att vi har skickat in den här ansökan. Men det är inte NATO som kommer hjälpa oss nu?
Nej, inte NATO som organisation. Det kan ju vara NATO-länder som också är medlemmar i EU.
Mm.
Men, eller då Storbritannien som har NATOs näst största försvar.
Mm.
Men det troliga är ju inte att ryssarna kommer marschera in här med stövlarna på. Det är ju ingen som tror, utan man tror ju mer att det blir så här hybridkrigföring och man försöker slå ut delar av kanske vårt elnät eller någonting sånt där, eller betalningssystem, eller att man sprider falska nyheter och sånt där.
Mm, mm. Vi släpper NATO för nu och börjar väl göra oss redo för det där bröllopet vi ska på kanske nästa år då. Vad ska ni ha på er?
Ja. Någonting som matchar NATO-flaggan. Det är ju en otrolig flagga.
Men det är fruktansvärt.
Jag vet att du hatar den.
Jag hatar NATO-flaggan.
Jag tycker det är roligt. Jag tänker så här, vilket barn som helst kan rita den.
Okej, My kör flaggan. Ska du också ha på dig flaggan?
Nej, men jag tänkte något blått kanske. Så här lite militärblått.
Ah, stiligt. Ja. Snygga kommer vi vara oavsett.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I söndags var det partiledardebatt i SVTs Agenda och jag var verkligen inte sugen på att se den eftersom jag börjat kolla på en brittisk krimserie som är superspännande just nu. Men jag tycker väl någonstans att det ingår i min, ja det här är lite högtravande, men medborgerliga plikt att ändå försöka hålla lite koll på vad som händer i samhället och vart partierna står i olika frågor eftersom, ja, det är ju val om 4 månader. Och vad möttes jag av?
Inte ens då kan de borgerliga partierna låta bli att omfördela från de fattigaste kvinnorna till de rika männen. Jag tycker att det är riktigt, riktigt sorgligt.
Johan Persson, svara på det.
Det där orkar man inte ens prata om.
Jo, men svara på liksom,
vi förstärker ju för de sämst ställda.
Ja.
Jag tänkte stänga ögonen.
Ja, nej, det, ja. Betänk nu att jag gav av min dyrbara tv-serietid och den är verkligen dyr. Jag har småbarn så det är väldigt lite tid som är min egen. Den tiden, den gav jag till det här. Det här fåniga tjafset som jag inte heller begriper någonting av.
Och det är verkligen en pomperipossaskatt som införs med det här upplägget. Där de som fortsätter att arbeta några år till riskerar att få en lägre pension. Än de som fortsätter att jobba.
Får lägre pension.
Och det,
alla får högre
kan
pension.
Får lov att sluta för den här delen.
Vänta.
Och det är ju klart att det är...
En i taget. Vi börjar, Ebba Busch får slutföra.
Ni förstår ju min frustration. Vad kände ni när ni såg den här debatten?
Jag har inga känslor att säga sånt här är så tråkigt när det blir så tjafsigt.
Du känner ingenting? Du stänger bara av?
Alla har vi olika skyddsmekanismer.
Vad kände du, Lena?
Nej, men jag måste säga att det där var ju oerhört förvirrande och jag kände mig inte heller särskilt upplyst för att jag hade inte hunnit läsa den här debattartikeln som de 4 partierna som står bakom det här förslaget, alltså högeroppositionen, hade publicerat precis före debatten. Så att för mig var det totalt förvirrande.
Jag tror inte det här hjälpt faktiskt, för att själva grejen var ju att det inte fanns egentligen tillräckligt mycket information i den för att kunna säkert säga att det de sa stämde. Under
då hade jag åtminstone fattat deras upplägg. Nu gjorde jag inte ens
det. Men det här är lite trösterikt ändå. För att, alltså pensioner som det är ett jättesvårt ämne. Jag tror inte vi är många som hänger med supermycket när det snackas om så här, tjänstepension, allmän pension, garantitillägg, BTP och så vidare. Alltså, inte heller jag. Jag har ju jättesvårt att förstå det här. Så ni menar att innan ni fick chans att kolla upp de här, vad de faktiskt sa, vad de menade och vad de här sakerna betydde, så förstod ni som ändå är experter inte heller allting.
Men vi är inte heller experter på pensionssystemet. Nej, men det är ju så fruktansvärt komplicerat. Och det var ju väldigt underhållande en dag att lyssna på i P1 Morgon, Sveriges Radio, dagen efter när de hade en expert på pensioner som inte heller kunde förklara vad saker och ting betydde för att det inte fanns tillräcklig information om vad det faktiskt var. För de hade ju också frågan så här, vem hade rätt? Och den här personen bara, det går inte att säga.
I don't know.
Vi vet inte.
Men alltså, för jag ser mig inte som Sveriges smartaste person, men jag är inte heller Sveriges dummaste person. Och för att jag ens skulle få en chans att lite begripa vad den här debatten handlar om, så la jag på riktigt 2 timmar av mitt liv på att titta om på debatten dagen efter och transkribera hela pensionsdebatten för att liksom komma ens nära att försöka förstå vad de pratar om. Är det det som krävs?
Och vad hände sen?
Jag förstod absolut lite mer, det gjorde jag, men ska det krävas att en vanlig död liksom tittar på en liksom partiledardebatt ska behöva sitta och transkribera den själv för att förstå vad partiledarna sa?
Nej.
Är det rimligt?
Nej, det tycker jag inte.
Det är särskilt en stund i debatten som jag fastnade vid, och det är när Ebba Busch och Nooshi Dadgostar, Märta Stenevi och Magdalena Andersson tjafsar om siffror. Ni ska få höra här.
Så här är det. Alla med de sämsta pensionerna får 1 000 kronor med vårt förslag.
Nej. Nej.
Men därtill får alla sänkt skatt. Jo.
Nej.
Och som tittare har man ju ingen aning om vems siffror som stämmer. Och då bryter programledaren Anders Holmberg in och säger så här.
Jag vet vad du inte har läst.
Det här kommer ni, kommer ni inte kunna reda ut här och nu. Jag vill bara fråga då. Jag vet att du anser det och de anser inte det.
Jag är på väg vidare, så jag är på din linje.
30 sekunder till.
Okej, vi kan inte reda ut det här. När ska vi reda ut det? Vi får reda ut det. Vår podd får reda ut det, för att de gjorde det inte i programmet. Hur ska man annars förstå? Så, det finns alltså 2 olika förslag kring pensionerna på bordet. Det ena kommer från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern. My, vad vill de?
De vill ha ett garantitillägg. Det är alltså en förmån. Det är 1 000 kronor skattade pengar till de med sämst pension. Och om du får, jag tror att det är strax över 14 000 före skatt, då får du ingenting.
Mm. Så där går gränsen. Om du får 14 liksom 000 i månaden som pensionär idag, då får du inte de här pengarna.
Nej, precis. Det är ju för att höja dem med sämst pensioner.
Okej. Okay. Så i snitt får 1 miljon pensionärer, de som är mest i behov av det, de fattigaste, får i snitt 750 kronor var rakt ner i fickan skattefritt.
Precis.
Ja. Lena, det andra förslaget kom då som du sa.
Jag ber mig inte att redogöra. För det kan jag inte.
Jag har gjort anteckningar. För det är det som krävs. Det är det som krävs för att det är ju stört omöjligt att hänga med.
Okej, men så här då. Det här andra förslaget, det kom ju några timmar innan debatten från då Moderaterna, KD, L och SD. Lena, du var inne på det här med att de liksom gjorde det bara en liten stund innan debatten. Mm. Var det en strategi?
Ja, alltså, de har ju haft så strategi före varje partiledardebatt i SVT på senaste tiden. Eller de senaste åren så skriver man sådana debattartiklar som handlar om någonting. Men nu kom, vanligtvis brukar det komma lite längre innan själva avspark för debatten, men nu kom ni väldigt nära in på, och det var säkert en strategi, men jag tror inte det var så bra strategi, för att det är bättre om motståndarna förstår vad de har gjort eller vad de föreslår än när det blir som det blev i den här debatten.
Ja, verkligen. Och vad var det de ville med? Vad var det de hade på hjärtat?
Ja, men de vill höja garantipensionen för de med sämst pensioner. med 600 kronor före skatt. Det är alltså 450 kronor skattat ungefär. Mm. De vill sedan sänka skatten för alla pensionärer. Och det är ju det som Märta Stenevi pratar om när hon säger ni vill liksom omfördela pengar. Det är ju för att de pensionärerna som har ganska bra pensioner, de får också sänkt skatt. Och då, det är liksom pensionärer, ofta då är det ju kanske män som har haft högre inkomst. Och det är det hon menar med omfördelning. Mm. Om man vill förklara lite vad det här tjafset då skulle kunna betyda. Och sen så vill de också höja konsumtionsstödet i bostadstillägget. Fråga mig inte vad det är. Men det är ett stöd i bostadstillägget.
Men alltså, så som jag förstår det, så som de säger, är ju att vänstersidan, de vill ge 1000 kronor, eller 750 kronor i snitt till de allra fattigaste, medan vi vill ge
alla
någonting. Ja. Alla ska få 500 kronor, säger de, men 450 eller?
Alltså skillnaden egentligen då i de här förslagen, det är väl att det ena ökar faktiskt pensionerna. Det här med liksom oppositionens förslag. Det andra är då ett tillägg.
Okej, men jag kommer försöka sammanfatta detta nu. För det är komplicerat. Men gumman har transkriberat. Gumman har en idé.
Kör.
Okej. Vänstern har ett förslag som säger de sämst ställda får 750 kronor i snitt i fickan i månaden skattefritt. Högeroppositionens förslag är alla får lite mer, men de sämst ställda ska också få, de kommer få 1000 kronor i fickan. Anledningen till att vänstern säger att högerns förslag inte stämmer, varför de står här och säger ja, nej, ja, nej, ja, nej, är därför att det handlar inte om en peng de bara ska få, utan det handlar om andra faktorer i deras liv, där till exempel skatten kanske ska sänkas, det kanske är något bostadstillägg, bla bla bla, och att de här olika små klumparna tillsammans kommer bli 1000 kronor mer för de sämst ställda, och att man kan inte lita på att det är det som riktigt kommer hända för dem.
Man kan inte heller säga att det blir inte så. Jag vet att regeringen kommer med massa uträkningar nu också på de olika förslagen, men man kan inte, alltså det skulle kunna bli så, menar Pensionsmyndigheten i alla fall.
Ja.
Men jag skulle vilja säga att det här som Vänsterpartiet egentligen är så att säga idébakare bakom, det här garantitillägget, det är ju lättsålt.
Mm.
Upp till 1000 spänn skattefritt i månaden, varsågod.
Mm. Och medan det andra är inte det?
Det andra, det kräver då en under torgmötena så måste man ha ett mottagningsbord med människor med en miniräknare som sitter och gör för varje enskild individ som vill veta hur mycket får jag om era vallöften går igenom.
Ja, men precis. Och på tal om miniräknare, för det är det jag tycker är lite intressant här, att regeringen står hela debatten och säger att högeroppositionens förslag inte innebär det de påstår att det gör. Och det är ju som att de har två helt olika miniräknare. Den ena från jorden, den andra från Mars. Hur kan deras uträkningar bli så olika?
Ja, men de blir inte så himla olika egentligen, men jag tror också att precis som Lena sa, eftersom de slängde fram den här debattartikeln precis innan de typ gick in i studion, så var det också omöjligt för regeringen och de samarbetspartierna att veta exakt hur det skulle gå till. De hade inte den informationen. Det har vi ju fortfarande inte, utan det kommer ju dyka upp senare när de ska beskriva hur de ska finansiera det här. Vad för slags skattesänkning pratar vi om egentligen? Så det man får säga nu är väl egentligen att allting är ändå uppe i luften. För nästa steg är ju nu att man vill fortsätta förhandla egentligen av vad det slutgiltiga förslaget blir.
Och det är ju viktigt, som ni säger, alltså att det här det sista ordet är ju verkligen inte sagt, för till slut så ska ju riksdagen bestämma ska något av de här förslagen vinna majoritet i riksdagen, eller ska det vara någonting där de har kommit försöka komma överens om hur det ska se ut, och där spelar ju Centern en avgörande roll.
Ja, för de sitter ju i sin vanliga lilla rävsax.
Mm. De ska ha ett eget förslag, vad jag förstår.
Och det är det de tänker rösta på?
Ja, i första omgången, ja. För det här är ju vår ändringsbudgeten.
Alla vill att pensionärerna ska ha det bra. Och i såna här politiska debatter får man ju hela tiden höra partiledare berätta skräckhistorier om hur det är att vara pensionär i Sverige idag. Det är total fattigdom, det är inga marginaler att ens köpa medicin eller åka buss. Alltså bilden de målar upp ibland är fruktansvärd. Men hur sann är den?
Den är inte sann alls, utom för enskilda individer såklart det finns. Men om man ser till pensionskollektivet, pensionärskollektivet som helhet, är det är ganska välbärgat. Och de har dessutom dragit ifrån löntagarna under de senare åren. Det gäller även de pensionärer som är sämst ställda.
Så varför målar man upp den här bilden fortfarande?
Ja, det kan man ju verkligen fråga sig.
Vem tjänar på det?
Jag tror att de tycker att i motsats då till det här otroligt komplicerade förslaget från högeroppositionen när det gäller pensionärer, så tror jag att de tycker att det är jobbigt att behöva sälja två bilder samtidigt. För det finns ju som sagt väldigt välmående pensionärsgrupper, och de är ju de flesta. Men det finns ju också de som har det väldigt dåligt.
Ja, för som helhet var det väl så att pensionärer hade en bättre inkomstutveckling än förvärvsarbetare förra året. Det är ju...
Och har varit så, inte under en längre tid, för det låter som att det har varit flera decennier, men under senare år.
Ja, ja. Jag känner mig lite klokare ändå. Ja,
grattis, trots... säger jag igen.
Nej, men du Lena, du kanske kan sätta dig och transkribera den där debatten. Ja, det tar bara 2 timmar av ditt liv och hela, hela din självrespekt och ditt psyke, och du kommer vilja hoppa från ett stup efteråt. Så kände jag igår.
Ja, det låter ju lockande.
Är det paragliding du menar då?
Nej, det gör jag inte.
Freedom.
Jag menar ättestupa, putta mig. Men jag undrar då, liksom, det här som ni försöker göra nu i alla fall. Liksom, alltså, är inte det politikernas uppgift? Varför är det så sällan som partiledarna vågar stanna upp i den här kampen om att vinna retoriska poänger? För att istället då lägga den energin på att förklara för oss väljare så vi verkligen förstår. Alltså inte bara om pensioner, det är ju superkomplicerat, men om politik som på något sätt ska förändra mitt liv. Jag vill ju ta ett beslut som är taget på fakta, inte på den som ropade högst. Varför kan de inte bara förklara?
Men jag tror att de tror, och det tror jag faktiskt att de har rätt i, att det blir för trist och då är det ingen som lyssnar.
Det finns ju jättemånga jättepedagogiska människor i detta land. Kan man inte liksom anlita några sådana som kan så här ge en lite snyggare, tydligare talepunkter så att man förstår de mest komplicerade sakerna? Jag tänker, vad heter han? Han forskaren som gick bort för några år sedan. Hans
Rosling.
Rosling med klossarna. Superpedagogiskt, jättesvåra saker, man fattar.
Men i politiken så måste fakta också formas efter vad politiska budskap är. Och det är ju där som den här otydligheten kommer in.
Det låter ju som en lögn. Alltså det låter ju som att fakta formas efter vad budskapet är. Det låter ju som...
Ja, men det handlar väl mer om att utlämna sån information som inte passar ditt politiska budskap för att... Liksom,
nej, men det är ju lite som det här med pensionärerna. Då säger man inte att de allra flesta pensionärer har det skitbra ekonomiskt. Utan för att den bild som ska säljas är att vi värnar om alla pensionärer, och då pratar vi bara om de fattigaste hela tiden.
Mm, mm. Men när det kommer till att liksom vara pedagogisk och förklara så att folket verkligen förstår och hänger med. För jag tycker att det är så himla viktigt att man får en chans att hänga med. Det är ju därför man tittar på de här debatterna, för att man vill förstå. Vem tycker ni har varit bäst på det av politiker, svenska politiker?
Nu måste jag ju återkomma till det som vi hade uppe på dem vid något tidigare tillfälle. Och det var utrikesdebatten i riksdagen den 16 februari.
Ja.
Att den var, alltså jag var nästan chockad, den var så superpedagogisk.
Ja.
Alla var så, verkligen la sig vinn om att inte bara motståndarna utan även andra åhörare skulle förstå vad det handlade om. Och dessutom så tackar de varandra.
Oj.
Vem var drivande där? Jag vet att du sa det.
Ja, det var Hans Wallmark i det här tackandet. Var han,
ja, just
drivande.
Det. Tack för att du sa så. Oj,
och det har ju gjort så mycket på den här punkten och sådär. Det var helt otroligt, men jag var närmast chockskadad.
Vilket parti var det han tillhör?
Han är moderat. Han är deras utrikespolitiska talesperson.
Okej, så resten av gänget tar inspiration från Hasse i hur man snackar.
Ja, alltså tackandet var ju hans, men alla månade om att det skulle vara begripligt och så.
Ja, okej. Okay. Så tillbaka till ritbordet, gå och titta på klippet från den här utrikesdebatten och ta inspiration. Vad säger du, My? Har du någon sån favoritpedagog när det kommer till politiker?
Nej, utan för jag tycker att alla politiker väljer ju när de ska vara pedagogiska och inte pedagogiska, just för att det viktiga är ju liksom synas, höras, äga berättelsen, och att det verkar alltid gå före att människor förstår exakt vad man säger.
Ja.
Det är ju viktigt, precis som Lena sa, alltså det blir så mycket bättre om alla kan, om alla är liksom pålästa, om alla kan bemöta varandras argument. Det är då vi förstår vad skillnaderna är och vad för olika alternativ man har om man liksom ska välja sen i ett val till hösten, vem man röstar på.
Tack så jättemycket Lena och My för idag. Programmet är slut för idag och vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Vi som är i programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvedder, och jag heter Soraya Hashim. Hejdå!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.